Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom.
Stimmt! Trevligt!
Trevligt. Jag tycker att vi kastar oss rakt på dagens dryck.
Det tycker jag.
Vad tror du om det?
Just nu står det bara ett vattenglas framför mig. Jag ska säga det också, att jag fick en tillsägelse att jag pratar lite för snabbt, har fått skrivet. Så jag ska försöka prata lite långsammare idag.
Ja, du får inte bli som Kristina Lugn.
Nej, det är inte riktigt min stil.
Det är ingen risk heller.
Och nu kommer det upp lite sådana här mikrobryggeri. Det är klassiker, det är några av de bättre. Koppels och Dugges och Oppigård, det är ju tre av de bästa svenska mikrobryggerierna. Och dessutom en Lagunita.
Ja, och de här någonting gemensamt, det är Session IPA. Det här är alltså alkoholsvaga IPAs.
Ja, men vad intressant. Det är just det, det är nere på 4,6. Vad har vi här?
Och det här, du ska ju iväg på en vinprovning efter det här poddavsnittet.
Ja, så jag bara att det inte blir allt för sänkt. 4,2... Det är jättebra. Det... Ja.
Och jag tänkte att vi skulle kora en vinnare av de här. Mm. Och där är då en Session IPA. Det utvecklades i Storbritannien. IPAn, den tog man ju och skickade till Indien, ölet. Mm. Och därför höjde man humlehalten, höjde alkoholhalten för att man skulle klara överresan.
Det är samma princip som alltså, Indian Pale Ale skulle till Indien. Vi har Braunschweiger Mumme som bara skulle runt på fartyg över ekvatorn. Och vi har ju Russian Imperial Stout som skulle till Ryssland. Alla de här byggde ju på att man skulle få dem att hålla längre och därför blev de starkare.
Aha. Och IPA har ju varit otroligt populärt. I Sverige är vi ju... det tar väldigt lång tid innan det kommer en förändring. Och när förändringen kommer så går det otroligt snabbt.
Aha.
Jag menar från kokkaffe till våra non-sugar decaf latte soy milk to go. Mm. Det gick ganska fort när det väl hände.
Vi hade snusmalet däremellan.
Ja, snusmalet kokkaffe. Och samma sak på ölfronten. Hur många bryggerier hade vi? 6-7 stycken i Sverige.
Ja, det var ju nere på det från att det var 1000-talet när det var som flest så gick det ju ner och ner och ner och ner.
Ja, 96 hade vi Nils Oskar som enda mikrobryggeri och nu är det över 300.
Ja, nästan. Med EU-inträdet kom ju några. Gotlands hade väl kommit också, om jag minns rätt. Vi hade ju några som grundades precis. Det fanns ett försök före EU-inträdet, men med EU-inträdet så blev det ju oerhört mycket lättare att starta nya bryggerier.
Ja.
Och så blev det en ny trend. Folk var så hjärtligt trötta på Pripps Blå efter alla år.
Och här har vi då valt ut det. Som sagt, vi ska kora en vinnare idag. Och som du sa här, vi har ju Dugges och Poppets från Göteborg. Jag tänkte att vi skulle ha lite västkustförankring.
Ja.
Och det är de två tillsammans med Oceanbryggeriet som är de tre främsta bryggerierna på västkusten enligt mig. Jag vet inte om du håller med.
För några dagar sedan så nämnde jag en av mina käpphästar för en god vän att jag tycker då det är väldigt mycket bättre att ungdomen dricker alkohol än röker på. Och då så är det klassiska att jag menar, vem, finns det någon som haschar rejält som egentligen åstadkommer någonting? Man blir så jävla seg och haschtom till att man får ingenting gjort. Ja. Däremot kan man som Churchill vinna ett världskrig även om man är gravt alkoholiserad.
Ja, och du vaskade ju en korv bakom Nybrogill när du hade den på en gång.
Men då sa den jag pratade med som förut och brygger, han sa det. Ja, han höll helt med mig till full procent. Men sen, det enda undantaget jag vet är om det var ägaren eller bryggaren. Det var ägaren. Ja, det var ägaren till Lagunita.
Ja, och de har ju haft problem.
Han har tydligen ändå kunnat skapa Lagunita trots att han röker på lite väl mycket.
De hade ju problem, så att de stängde ju ner Lagunitas, tror jag det var 2005 eller något sånt där. Och gjorde världens... De hade massa agenter där så inne som försökte få köpa gräs för att personalen rökte så mycket cannabis. Men de fick inte köpa någon. Alla gav det till dem. Så de kunde inte döma dem för droghandel, för det var det de ville komma åt. Lagunitas är ett litet mikrobryggeri från södra Kalifornien. De har flyttat, de ligger i Sonoma ligger de. Och de här har då gått från sina lilla bryggeri med små tankar till att bli ett av USA:s 10 största bryggerier. Uppköpta helt av Heineken idag. De köpte 50% först och sen, tror jag det var för något år sedan, köpte de resterande.
Så nu är det rökfritt?
Det tror jag inte.
Nej, holländarna är också lite...
Ja. Och sen, nu ska vi se, Dugges här, Lambetter, Poppels, Jonsered, Lagunitas i Sonoma och sen så har vi Oppegård. Och det är ju en klassiker.
Oppegård är ju oerhört jämn kvalitet. Det hör till kanske... ett av de mikrobryggerier i Sverige som har allra jämnast kvalitet. Man kan verkligen lita på
perfektion. Det är Björn Falkegård i Hedemora.
Oerhört skicklig person, Björn.
Men jag tänker på Hedemora. Där finns ju Oppigårds. Och sen finns det Hedemora Turbo och Diesel. Och de tillverkade fartygsmotorer som sitter i ubåtar och korvetter världen över.
Oj, det visste jag inte.
Singapore har Hedemora Turbo och Diesel motorer.
Morfar hade en moster i Hedemora.
Ja, men jag tror alla känner någon som känner någon från Hedemora.
Ja.
Vilken vill du börja med?
Ja, jag skulle nästan tro Oppigård som först faktiskt. Jag tror den är den som alla de andra riskerar kanske att lite grann slå ut smaklökarna. Medan Oppigården kanske är lite snällare än då skulle jag tro.
Den här är ljus för att vara nipa. Gyllene.
Skål.
Skål. Bra skumkrona. Frisk, pigg.
Mycket god. Det är halm och det är citrus. Kryddighet. Och en bra bäska.
Ja, citra känner man här. Simcoe, de här humlesorterna på S.
Just det.
Såna här citra och C.
Det är jättebra. Man la ju, det är många engelska öl som faktiskt kan vara typ mild och så, som ligger på 3,6, 3,7, 3,9, 4,0 och sådär. Det är ju ganska många öl som kan vara väldigt bra ändå ligga där. Tyska pilsner kan ju ligga i alla fall på strax över 4 också och liknande. Och det var ju en av grunderna att man faktiskt... att gränsen för folkölet hamnade på 3,5 vikt då. Vilket blir väl 4,2... Nej, vad säger jag? 3,5 volymen är just det. 2,8 vikt, 3,5 volym. Det var mycket att nykterhetsrörelsen lyckades trycka ner och förbjuda starkölet under många årtionden. Och sen ändå sätta det på Systembolaget. Att det skulle vara en tråkig öl.
Ja.
Man valde en gräns där man med dåtidens metoder inte kunde få en god öl. Över 3,5 var liksom en sorts magisk gräns då. Att gick man över det kunde man få en väldigt välsmakande öl. Medan under smakade det ganska tråkigt och var mer än som en lätt öl. Liksom bara en sorts...
Och det är ju den största utmaningen för alla bryggare i världen. Det är att brygga goda lågalkoholprodukter.
Och idag finns det ju till och med helt alkoholfria där man först brygger och sen har en metod att ta bort alkoholen. Svenskar har blivit duktiga på att till och med få till en folköl som är bra. Men det är ändå naturligt kan man säga att den här alkoholhalten är en naturligt... Man har alltid bryggt öl som har varit... 3,7, 4,1 eller så och bryggt god öl i dem. Så det kräver inga konstiga moderna metoder utan egentligen är det en väldigt trivsam nivå. Sen gillar jag Imperial Stouter på så här 11 och 12 och trappister och sånt också, men det är en annan sak. Det här ska man dricka en typ en sån här IPA eller många typer av lager och pilsner behöver de sällan vara mycket starkare än så här.
Och det tycker jag är så härligt med den där mikrobryggtrenden, det är att man mer börjar gå på smak, karaktär. Det var ju så här för 10 år sedan i Sverige, kunde ju väcka vilken människa som helst. Och så kunde de rabbla alkoholfritt, lättöl 1,5, vi har 2,8, vi har 3,5, vi har 4,5, vi har 5,6, 7,2. Alltså det var ju sån enorm fixering.
Tänk
de
på procenten, Helge. Ja, det var verkligen det jag sa.
Och nu istället så finns det öl som ska vara starka traditionellt sett, som bryggs, svaga. Det finns öl som man ökar i kraft och så vidare.
Det kom till jul nu en Spendrups Mariestad-serie, en stor, fin, vacker storflaska som var en strong ale som var alkoholfri. Jag tror det var Rickard Bengtsson som gjort den. Och det låter ju som en självmotsägelse. Men en härlig, kraftig, den heter strong ale, den engelska ölsorten. Och de gjorde en alkoholfri sån.
Ska du ha den riktig snyting här, en strong ale?
Ja, precis. Och den var härlig. Det var, men nej, den är inte lika rolig som en strong ale som är strong. Men den var ändå en bra dryck. Liksom.
Men folk som serveras te i tron att det alkohol blir roligare på fester.
Så är det, absolut. Ja.
Jo, jag tänkte att vi kastar oss på en lyssnarfråga direkt. Det här avsnittet kommer handla om budgetmat, studentmat och hur man lyxar till det lite grann. Men innan dess så kommer det här från Daniel Karlsson.
Ja.
Hej, jag undrar lite, vad ska man dricka till er podd när man lyssnar på er? Är det Pepsi Max, iskall såklart? Är det en kall gin och tonic, såklart på Dranmore Bloom London Dry Gin? Eller är det egengjord tonicvatten? Eller räcker det med så tråkigt som en kopp te? Kaffe dricker jag inte, bara mesa som gör skratt. Tack för en jättebra och rolig podd. Synd bara att Mats Ryd inte får prata lika mycket. Med vänlig hälsning, Daniel Karlsson.
Oh, ja, det där var ju en känga. Jag får helt enkelt försöka släppa fram Mats lite mer. Helt klart det.
Jag tycker det går alldeles utmärkt.
Jag fick faktiskt många frågor när jag var med i Mello också, vad man skulle dricka till Melodifestivalen, och när jag hade mitt sommarprogram var också frågor vad man ska dricka till. Och det beror naturligtvis helt på situationen. Det är ju inte så att varje gång ni lyssnar på podden så måste ni ta fram någonting alkoholhaltigt. Jag kan förstå om man lockas lite till då, och dricka en fin gin och tonic i sin ensamhet kan ju vara ganska charmigt, men det går naturligtvis alldeles utmärkt att dricka en kopp bra te också, eller bara sitta och köra bil medan man lyssnar.
Ja, men jag tycker där också att oavsett vad man dricker, så att man tar det hela vägen. Mm. Att man plockar fram det där teet, brygger det vid rätt temperatur och tar den här lite större, finare koppen.
Absolut, eller den här, inga tepåsar.
Nej, och eller den här whiskyflaskan, konjaksflaskan, armagnacken som bara står där, man undrar när man ska dricka den.
Absolut.
Drick den till våran podd.
Ja, men då lär jag mig om. Drick någonting som är väldigt bra. Och ska du dricka tonic, en hemgjord tonic water är väl fantastiskt då om man ska ha en läsk. Eller, det har kommit en väldigt trevlig från de som gör rom med en läskedryck som består som egentligen är...
Mikael, vad heter han?
Toymio. Precis. Där det är lingonjuice, äppeljuice och mineralvatten. Inga tillsatser övrigt alls. Och sådana läskedrycker är ju fantastiska. Nu dricker vi, jag tror inte vi nämnde namnet på det vi har i glaset.
Nej.
Oppigårds Everyday IPA, 4,6%. Det är... Alla de här som när man har en hel dag och jobbar och klipper gräset och håller på och flyttar och hjälper varandra och bara köper sexpack folköl på närmsta sådär, typ Heineken eller något i närmsta butik. Ja. Gör inte det, köp en back såna här istället. Men det här skulle också funka bra medan man lyssnar på podden.
Ja, och fantastisk gräsklipparöl som du säger.
Ja, verkligen, den smakar ju till och med gräsklipp. Liksom.
Ja, det finns det här lite nyklippta höet. Nej, men så här tillbaka vad man ska dricka. Ska man dricka kaffe, vilket nu Daniel inte gör, öppna ett nytt paket, ett kaffepaket, oxidera på några dagar. Ta och drick upp det gamla.
Är man ensamstående så får man faktiskt lägga in det i frysen om man reser bort. Eller så. Det har jag alltid gjort. Nu gör vi av med kaffe så snabbt. Men kaffe går bra att frysa. Det förlorar lite av sin karaktär, men det härsknar ju inte då.
För det är syret, det är kontakten med syret som skapar oxidation, och det är fett i kaffe.
Ja, det är fett.
Och det blir härsket.
Det finns ingenting värre än om man har varit på så här, jag vet, ungdomsföreningar och grejer där det liksom har kyrkkaffen och fjällstugor och hemma hos vänner som inte dricker kaffe själva. Och så tar de fram det här paketet de öppnade för 2 månader sedan.
Herregud.
Och det har en sån kraftig härsken, fettet är så härsket, så att jag brukar få att jag går och rapar timmar efteråt, och varje gång kommer den här härskna kaffefettsmaken upp, så är man lite känslig vad det gäller smaker, så är det verkligen vedervärdigt med gammalt kaffe. Köp kvartspaket heller då? Eller?
Ja, stirra inte på kilopriset, utan köp små paket och öppna ofta om ni dricker lite.
Mm. Eller också får man köra kapslar.
Ja.
Jo, och så... då kan man ju faktiskt gå in på minespresso.com och köpa Edvard Bloms, som jag har varit med och tagit fram.
Ja, och det här var inte ens planerat.
Nej, det var inte planerat. Det finns en hemsida där man kan prenumerera på kaffekapslar som är miljövänliga och som jag har varit med och tagit fram. Det är ett litet kafferosteri i Västerås som rostar innehållet. Men då är det espresso, och då är det inte bryggkaffe.
Jag provade en innovation här förra veckan som var... tänk snabbkaffe, fast det kommer i tepåsar som du öppnar, som är förslutna. Och sen så får det här kaffet ligga och dra 5 minuter i koppen. Och så får du en filterkaffekänsla på det.
Om det går så är det ju bra.
Ja,
jag tycker snabbkaffe brukar smaka för hemskt. Jag växte upp med mycket snabbkaffe.
Fast det här var vanligt kaffe i, fast det är en tepåse som ligger och massererar.
Men det var ju jättesmart.
Ja.
Och då är varje påse helt färsk. Försluten
och lufttät.
Ja, för egentligen det här att vi köper halvkilo, det är alldeles...
Jag
och Gunilla som jobbar hemifrån och dessutom har en barnflicka som också dricker kaffe, vi gör ju av med ett kaffepaket på 5 dagar eller något sånt. Ja. Och då går det ju, men de flesta... hushåll så kan det ju vara alldeles för lång tid sedan man öppnar.
Då ska vi se. Vilken ska vi hoppa på nu?
Jag tycker vi går på Lagunitan.
Lagunitan. Vi går på där den heter Daytime Ale. Den försvann, den här första flaskan.
Ja, det gjorde den.
Det var inte svårdrucket.
Nej. På gamla Pripps brukar de alltid säga att det fanns ett tillfälle för varje öl och att det då fanns typ en sol eller något sånt, var ett perfekt, alltså den här mexikansk helt som inte smakar annat än mineralvatten om ens det.
Lite majs
är
också.
Perfekt när man har klippt gräsmattan, men det stämmer inte, för även när man klippt gräsmattan, man vill ha något kanske lite lättare, men man vill ju ha någonting som ändå är mycket och fin smak, även om det inte är så alkoholstarkt och så tungt.
Och där är en av de få punkterna där vi skiljer oss åt, det är, jag kan ju uppskatta en kall Corona med en limeskiva i.
Du kan det?
Ja. Eller gärna helst 3.
Mm. Nej, då dricker jag hellre ett bra mineralvatten med limeskiva, vill säga.
Nu ska vi se här. Ja. Vad säger vi om den här?
Den här var faktiskt lite blek efter att ha druckit Oppigården, tyvärr. Det här är en Lagunita Daytime Ale. Jag gillar det här temat. Oppigården menar att man ska dricka den varje dag. Det är därför den är så svag. Everyday Ale och Lagunitan att en Daytime Ale. Att man dricker kraftigare på kvällen och det här dricker man på dagen. Men jag tycker den här känns lite tunn efter att ha druckit Oppigården innan.
Oppigården hade en piggare... syra i, eller vad ska man säga, från humle, aromatiska
eteriska humletoner med här höt och citrusen.
Pigg citrusfrukt.
Det är ju alltid elakt i vilken ordning man tar dem. Hade vi tagit den här först, hade vi vetat att den var en milda, så skulle vi ha börjat med den och då hade vi kanske gillat den bättre. Nu tycker jag den, efter att ha druckit den lite kraftigare innan, så känns den lite för tunn.
Däremot så, jag tänker på när man ska dricka den här. Ja, det här är också en sån här öl med hög hinkabilitet.
Jo, det är det.
Iskalla och ha som en törstläckare. Vi ska egentligen gå på 3 stycken lyssnarfrågor som också bildar dagens tema. Då har vi från Rasmus Tolin. Hej Edvard och Mats. Tack för härliga och varierade avsnitt. Vore roligt att höra ett avsnitt om studentmat, grytor och såklart chiligryta. Jag är själv student och lever på en knapig budget men gillar att lyxa till det ibland. Ni är hemskt välkomna hem till mig, så bjuder jag på chiligryta medan ni spelar in avsnittet. Det hade varit någonting. Sen har vi från Mattias. Jag är student och lever på relativt knapig budget. Utgifter för mat och dryck utgör en stor del av månadens utgifter. Vad har ni för tips för oss studenter som vill laga och äta riktig mat men som inte har råd att äta flott varje dag? Alla tips uppskattas. De här kan vi slå ihop.
Mm.
Och jag tror till och med vi hade en tredje fråga. Vi ska se. Ja, då har vi budgetlagringsviner. Får vi ta på volley i så fall. Men kör!
Ja, nej, men det här är en fråga man ganska ofta får, och när jag var fattig student så köpte jag aldrig de här små plastpaketen med nudlar för 7 kronor som eller 12 eller vad det var.
Men de var ju negativ näring. Men när man äter upp dem där så har man mindre näring kvar i kroppen.
Ja, och med någon konstigt litet kryddpaket som kändes helt kemikaliskt till. Nej, jag lyckades faktiskt hålla mig nere på lägre kostnader än de andra på riktig mat. Och mycket av min överlevnad var ju så att på den tiden kunde man köpa höna. Och en höna räckte till 4 måltider och kostade 20 kronor. Så sovlet blev 5 kronor per måltid. Även högreven var väldigt billig på den tiden. Men mitt råd är fortfarande egentligen de två grundläggande. Alltså man måste hitta billiga ingredienser och ändå få det läckert.
Just det.
Då får man jobba lite mer. Men det ena är köttet. Det går ändå att hitta långkokkött. Enklare delar som inte är så populära för att de tar tid att koka. Men studenter har ju tid till skillnad från pengar. Och man får naturligtvis gå på ställen. Många har ju nu halva priset tack vare miljötänkandet. Så har det ju återigen börjat bli så att de inte slänger kött när det går ut. Utan de faktiskt sätter halva priset sista dagen. Och försöker rea ut det på det viset. Fast det egentligen inte lönar sig för dem. Utan för att de tänker att de måste vara mer hållbara. Och det finns ju också speciella butiker som är billigare än andra. Så försök, det ska gå att hitta ett långkokt kött för en 70-75 kronor kilo i alla fall skulle jag säga. Och då är man ju nere på 10 kronor portion.
Och det gäller både nöt och gris.
Ja, och gris kan bli ännu billigare faktiskt. Ja. Picknickbog eller något sånt där. Eller fläsklägg kan vara ganska billigt. Och gris är ju absolut lika bra som nöt. Och så 10 kronor per portion om man äter 150 gram. Men man behöver ju inte det. Man kan se köttet som en smaksättare. Och då kan man naturligtvis gå ner till halva mängden och gå ner till 4-5 kronor per portion. Och då börjar vi ju närma oss. Grönsaker kan vara dyrt. Det är billigare än kött. Men det finns rotsaker är väldigt billigt. När man börjar tala kålrot, palsternackor, lök, gulök och liknande.
Och många av de här
vitkål.
Det är ju otroligt nyttigt också och bra för bakteriesystemet.
Absolut, jordärtskockor har också den förmågan. Så mitt knep har varit mycket även på stora fester och så när man bjöd hem 40-50 gäster och så bjöd ju alltid på riktig mat. Och gryta, en klassisk gryta där du använder rotsaker, 2/3 lök och rotsaker och 1/3 någon form av billigt långkokt kött.
Och i med lite lagerblad och lite traditionellt.
Kryddor, smör, olja naturligtvis och gärna naturligtvis vin. Det kan bli lite dyrare att man ofta vill krydda med vin. Ja. Men då ska man se till så att man köper vinsatser. Det går aldrig att göra ett eget vin som är kul att dricka. Men det går faktiskt. Om man köper rödvinsjuice eller vitvinsjuice, alltså sån här på dunk, riktiga druvjuicer ändå, och jäser till vin, då kan man faktiskt få ett matlagningsvin där man hamnar, man slipper betala skatten. Så man får en flaska för 20 kronor istället för 50 kronor.
Och mot förmodan, om man har middag och debina och slattar över, så kan man ju spara dem i grytan dagen efter.
Ja, precis. Det kan man också göra. Men det var sällan det blev under studenttiden. Men till exempel fransk löksoppa, det gjorde jag häromdagen hemma. Det är ju otroligt gott och otroligt billigt. Det tar flera timmar om du ska få den bra. Julia Schalls recept är 2,5 timmar man sjuder. Carl Butlers är 45 minuter.
Men det här är lite roligt. Jag har ju skrivit in Julia Child här
ja,
i mina papper.
Ja, men vad trevligt.
Ska vi ta henne direkt?
Ja, men gör det. Gå på det.
Ja, nej, men alltså, när det gäller fransk matlagning och många av de här grytorna så är det ju Julia Child som gäller.
Ah.
Och för de som inte känner till henne så hamnade hon i Paris, jag tror det var 1900, alldeles efter andra världskriget.
Ah.
Vi pratar före 1950. Tillsammans med sin man för att han arbetade där. Och hon då kunde ingenting om maten. Utan han fick ett intresse där och började på Le Cordon Bleu, världens mest kända kockskola. Mm. Och upptäckte matglädjen. Och hon var ju med och skrev en bok. Och ska man köpa en fransk matlagningsbok så är det goda franska köket. Från 1961, finns på svenska.
Den finns i pocket både i nyutgåva, eller den finns i alla fall inbunden i nyutgåva. Den finns i pocket från original första svenska översättningen. Och 2 delar. Och den är ju fantastisk. Det är ett par 100 lappar eller 150 kronor tror jag man får.
Bokbörsen får den på ännu mindre. Mm. Och det här är alltså otroligt för att när man lagar hennes bœuf bourguignon efter varenda steg, det tar 2 dagar, så är det himlen öppnas. Alltså, tårarna faller, det är änglar som kommer ner med trumpet.
Hon har ju inte tummat på de här franska principerna att man ska göra att alla stegen och göra, utan man gör allt det här komplicerade som man gör i franska recept om man ska få det riktigt, vilket gör att det blir 15%, 20% bättre än de förenklade varianter man alltid får i utländska recept annars.
Ja, men bara steklöken i ett eget recept som ska i bœuf bourguignon.
Absolut. Men ändå gör hon det enkelt uttryckt. Man förstår ändå vad man ska göra. Det är aldrig något problem att förstå hur man ska göra. Det är bara att det tar lite tid. Och man kan säga skillnaden till exempel när jag jämförde Carl Butler som visst har en jättebra kokbok med den försvenskade varianten på löksoppa och Julia Child, för jag tog upp bägge 2 när jag skulle laga häromdagen. Då ser jag mig att det har mycket att göra med sjudningen. På Butler står det bara stek löken, den får inte bli brun utan ska bara bli gyllene.
Ja.
Medan Julia Child står ju beskrivet först på låg värme under lock i smör och olja, en blandning av smör och olja. Sen efter om det var 20 minuter tillsätter man salt. Och då höjer man sen värmen lite mer, men fortfarande under lock, och så ett antal minuter till. Och då får du liksom en... Och sen lite, bara 1,5 kryddmått råsocker skulle vara i.
Just det.
Som tydligen gav någon kemisk effekt. Som inte, det är så lite som du inte ens känner smaken, men en kemisk effekt som gjorde att det bättre karamelliserar själva. Och då får du en lök, när du sen ska börja koka det, så har du en lökmassa som har blivit helt annorlunda än en, mina klassiska recept från Altomat eller sådär, där jag gjort löksoppa, där man bara... liksom fräser en glansig. Men det här blir en helt annan kemiskt och konsistensmässigt, smakmässigt, helt annat. Och sen låter hon den koka 2 timmar då med buljong istället för 45 minuter. Och det är, så det är absolut det, Julia Child är ju fantastiskt. Du hittar ju recept, men du kan naturligtvis köpa
på nätet, sök på Julia Child Boeuf Bourguignon, så hittar ni det.
Det finns ju massa franska kokböcker och franska recept som är från Frankrike, men då är det ofta, de tar för givet att man kan mycket om den franska maten innan. Exakt. Julia Child vänder sig till icke-fransmän.
Men hon är ju den som har gjort mest för franskt, intresset för fransk matlagning i hela USA genom tiderna.
För alla kan laga hennes recept. Ja. De är så pedagogiskt skrivna så alla kan laga dem.
Men hon har
ändå inte strukit bort någonting av momenten, utan hon gör det som fransmännen gör, men förklarar det för icke-fransmän hur de gör.
Sen hade hon en enormt enerverad röst, men var ändå tv-kock. Kan hitta några YouTube-klipp av henne.
Ja, det är underbart.
Det är det. Men och då ska jag faktiskt vilja flika in här. Det är ju då det här med tryckkokare. Jag har skaffat den.
Ja, vad trevligt.
Och gör den investeringen. Bra. Det är en engångsinvestering. Det går att få en bra för 600 spänn. Och plötsligt så kan man koka grytor på 35 minuter som skulle ta en hel dag att göra.
Och normalt sett så ska man ju sjuda saker långsamt.
Ja.
Men grejen med en tryckkokare är att eftersom det sker under tryck så får man i princip samma smak och effekt som om det hade sjudit långsamt, fast istället kokar under väldigt hög värme och högtryck.
Och man tappar lite grann i smak. Ah. Kör man den Boeuf Bourguignon i Julia Childs i ugnen i en gjutjärnsgryta i 4 timmar så blir det en annan mustighet.
Det är klart det blir lite bättre.
Och man ska dra ner vätskenivån lite från traditionella recept, för att det tryckkokan avger ju ingen... i alla recept så har man tagit höjd för att det kommer avdunsta några deciliter.
Men det häftiga är att ändå en tryckkokt rätt smakar mycket mer än en kraftigt kokad i en kastrull.
Ja, för att
alltså antingen ska man sjuda det långsamt eller också ska man tryckkoka det, medan man ska absolut aldrig storkoka någonting i en kastrull eller gryta. Det är mitt emellan blir det inte bra, för då har du inte trycket. Det är någonting med trycket som gör att smaken blir kvar i, liksom, trots att det är hög temperatur.
Man kom tillbaka till buffen där, när jag pluggade upp i grythyttan, så gjorde vi en hel dag där vi tog, jag tror det var 8 eller 10 olika viner. Och så lagade vi 10 olika identiska Boeuf Bourguignon på 10 olika viner. Och sen så provade vi 10 Boeuf Bourguignon med de här 10 vinerna och gjorde ett gigantiskt schema. Och jag kan säga att, och då skulle vi se om samma vin i grytan till, som man drack till, om vi fick en extra upplevelse. Okay. Det var ganska marginella skillnader.
Det jag alltid har lärt mig att man ska ha samma vin om man har råd. Alltså jag brukar ju ta ett enkelt billigt vin. Men om man ska göra det allra bästa resultatet, sägs det, typ SKF och sådär, att man ska ha samma vin men av en enklare modell.
Ja.
För annars konkurrerar vinet i grytan med vinet i munnen. Så man ska ha samma distrikt men alltså ett lägre, den enklare versionen av den i grytan och den finare varianten, reservan eller högre predikat eller så.
Det kokas och det är så mycket kryddning, det är så mycket andra smaker. Jag tycker att man kan göra det för att det är roligt.
Men
jag skulle säga att det där kan man.
Men är ni en fattig student, sätt en vinsats med vitt och rött. Köp druvjuicer, alltså inte de här som bara är pulver utan riktiga druvjuicer. Och då har ni matlagningsviner, då kan ni göra en löksoppa hur billigt som helst. För lök är nästan gratis. Bröd, ni ska ha gammalt bröd, det är bara en fördel om det är torrt. Gammalt bröd, det håller i månaden när det har torkat. Brödtärningarna. Och sen osten man river över. Det kan ju vara de gamla kanterna som ni inte längre kan göra någonting med i övrigt som ni river. smart sätt om ni använder ost, det är att medan det fortfarande är en stor ostbit, då skär ni bort alla paraffinkanterna.
Just det.
För det är slut när ni har hyvlat och ätit av osten, så är det bara en liten kant kvar och den börjar bli torr. Då går det inte att få bort paraffinkanterna längre. Nej. Utan man ska ta bort kanterna tidigt när man öppnar osten redan. För då kan man använda allting sen som är kvar av osten och riva ner och ha som gratinering.
Ost in, paraffin bort.
Precis. Nej, så det, men man kan göra som sagt franska grytor, man kan göra svenska grytor. Den är helt vanlig, bara att man tar massa rotsaker, kålrötter och selleri och palsternacka och sånt. Bryner, häller på om ni har råd, vin, annat fall bara buljong. Och så lite kött som smaksättning, och så får det koka 3 timmar. Också en fantastisk sån här, och så fryser ni in det, så har ni varenda dag för en månad fram.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sorry, jag tror det är dags för tredje.
Ja, det är det. Jag dricker upp där. Ja,
nu hamnar vi på Dugges All The Way. Så nu har vi plötsligt bytt namn eller stil här. Mm. Jag går in i en annan smakprofil.
Ja, det är det. Ganska mild, men kraftig efterbeska som kommer lite senare. Mm. Den har nästan någonting lite... Jag ska säga lite unket,
ja,
men på ett bra sätt.
Så att jag tänkte på att den hade, om man jämför med de tidigare, så kan man få en lätt surölskänsla på den. Bara någon procent.
Doften är lite grann som någon gammal trasa eller något sånt där. Men nu låter det som jag inte tycker om den, men jag tycker om den. Men det finns någonting en sån här lite ful dofter.
Ja, med sån här blöt lovikavant.
Ja, men lite det. Ja,
och den är marginell, för att det finns ju de här pigga citrus humlesorten i den.
Det är mycket lång och sen bäska.
Men generellt
trevlig sett, men inte jag tycker fortfarande Oppegård är fortfarande min favorit av dem vi har provat idag.
Jag måste hålla med om det, men de är relativt lika i stilen ändå om man ser i ett stort perspektiv.
Absolut, det kan man göra. Ska vi fortsätta med de här budgetgrejerna? Surkålsgryta, det var vi inne på i förra programmet redan.
Gör man egen surkål och köper vitkålen när det är säsong, så kostar den ju ingenting.
Det blir otroligt billigt.
Håller ju månader. Man får i sig så mycket näring.
Även stora burkar av polsk surkål, 5 liter, så till någon sån här invandrarbutik, kostar nästan ingenting. Och så sjuder man den i flera timmar. Och man behöver inte ha, man inte råd med mycket kött. Man kan bara ha lite hackad korv eller lite hackat sidfläsk. Någon tips form av fläsklägg eller något som får koka med.
Ett tips är att köpa julskinka när det reas ut i januari.
Ja, då får man det för 30 kronor kilo.
Kan få det för billigare.
Fryser man in det och så kokar man grytor med surkål. Spätzle, det är billigt. För det gör du bara på mjöl och ett ägg. Ett ägg, vatten, mjöl, salt. Det kostar liksom... Du kommer undan med så här några 50 hemgöringar till varje måltid. Och spätzle är otroligt gott, alltså hemgjorda nudlar.
Nu blir jag orolig att Sveriges student kommer få skärbjugg.
Smör, lite driven ostkant och lite kanske skorvsmulor över.
Ja, äter clementin.
Men sen kan du ju köpa, du kan ha lite kallskuret till. Du kan ju liksom köpa någon form av kött som du skär och unnar i en 10-20 gram av till. Då är du nere på några kronor ändå portionen. Mm. Även egen pasta kan man ju göra, men spätzle tycker jag nästan är det lättaste. Strömming är fortfarande ganska billigt. Man ska inte äta det varje dag längre tyvärr.
Nej, och sen mycket... försök hitta sill från västkusten, inte från Östersjön.
Ja, för att det är så mycket tungmetaller nu med. Ja. Men sill är billigt och även saltsillen är ju sjukt billigt. Det levde jag på en sommar. Vi hade varit på ett live och fick över jättemycket hemgjort äppelvin och jättemycket saltsill och jag hade inga som helst pengar. Mm. Så jag varierade olika rätter och fetaost. En god vän jobbade på Tetra Pak, hade provkört någon sån här kofeta. Alltså det hade också otroligt mycket. Så jag levde på olika varianter av salt, urlakad saltsill, fetaost och starkt hemgjort äppelvin under 2,5 månader. Och det gick det också. Men det är klart att lyckades jag få en sno en lök hem hos någon god vän eller något, så blev det ännu godare. Ärtsoppa.
Ärtsoppa tänker
jag. Om ni köper egna gula ärtor, torkade.
Ja, låt dem svälla.
Det ska svälla länge och det ska koka länge, för annars blir det för mycket skal och hårt och sådär. Man kan behöva skumma bort skalen lite grann också.
Och det går ju att slänga in. Man behöver inte ha fläsk, utan är det chorizo på rea kan man slänga in lite sånt i istället. Och man kan ju modernisera ärtsoppan.
Ja, en buljongtärning i värsta fall. Men lite kött är ju gott. Ja. Alltså lite särskilt rimmat kött är en väldig fördel. Pannkakor, billiga kroppkakor är något av det godaste som finns. Och det är ju nästan gratis. Du fyller det med en aning, samma sak där. Lite sidfläsk och lite lök och lite kryddpeppar. Och du har lite smör på. Men i övrigt är det, till 95% är det potatis och mjöl. Så det är otroligt mycket njutning för väldigt billigt.
Jag har ett tips här och det är kycklingvingar.
Mm.
Kostar ingenting. Och det är kanske den godaste delen på kycklingen tillsammans med lårbenen. Det är ju de musklerna som djuret använder där smaken sitter. Och med kycklingvingarna köper man kilo, jag tror det kostar 40 spänn.
Mm.
Och så tar man en stor plastpåse i med mjöl och sen lite barbecue-krydde, vad som helst. Kan ju slänga i lite cayennepeppar eller man har någon färdig kryddmix eller lite saltpeppar, chili och annat. Och så bara i med kycklingvingarna, skakar dem i påsen, in på en plåt och så kör man av dem i ugnen på het värme.
Mm.
Och det där är fantastiskt gott. Ska man riktigt
härligt
het sås till. Och kör man ett paket selleri också. Så man har ju fått hela kostcirkeln.
Jättebra. Soppor är också sån här, säkert som i Tyskland där man ofta kör ner. I Sverige hade vi alltid klimp i sopporna. I Tyskland har man ofta så här bokstavspasta eller små stjärnpastor. Eller skivad gammal pannkaka som blev över så här flöd. Så det blir lite matigare. Eller också med ett bröd till. Risrätter kan vara ganska billigt. Paella är ju dyrt för saffranen, men man kan göra paella på... Man kan ha sparat fryst in räkskalen senast när jag hade räkor eller kräftskalen från kräftskivan och så kokar man buljong på det, kokar riset i det och så har man bara lite gurkmeja och lite andra kryddor och lite billig olja och lite
vitlök. Det där är ju knepet att alltid koka fond när man har möjligheten. Aldrig slänga gamla skaldjurskal innan man hunnit koka fond på dem. In i frysen med dem om man inte hinner göra det samma kväll.
Så det är det största rådet till varje fattig student eller annan ungdom som inte har så bra ekonomi. Att aldrig slänga någonting. För om man slänger 30% av det man köper in, man slänger det gröna på grönsaker. Det är många som tror att man bara ska äta det vita på purjon eller på det där, på sellerin. Man slänger saker som blir över. Alla rester går ju att använda. Alla rester kan man frysa in. Man kan koka om dem, man kan göra grytor, man finhackar och sjuder och gör. Allting går att nyttja igen. Till och med en gammal pizza, om ni inte äter upp den, kör upp på ugnen på 300 och kör in den igen 2 dagar senare. Det blir faktiskt ganska god igen.
Det är ju fullt ätbart.
Och i annat fall kan man finfördela och ha en i soppan.
Ja.
Det ger smak, det blir lite små brödbitar, det blir som små... Eller man kan skära i små tärningar och fritera, så har man någon form av saker man kan ha i salladen. Det. Ja.
Jag fick 2 orrar här för några dagar sedan av en jägare som ligger helt i frysen. Det ska bli spännande.
Åh, härligt. Ja.
Och där handlar det också om att ta vara på skrovet och göra en fond på den. Och sen så det är bröstfiléerna som är någon mat. Men
allt ska ju användas, absolut. Har man lite mer pengar men vill ha en lyxigare måltid, jag har en vän som levde under hela sin studenttid på råbiff egentligen. Och då var det ju inte på de dyra innanlåret eller oxfilén eller sånt, utan han tog vanlig köttfärs åt som råbiff. Ja. Och jo, det finns, alltså Livsmedelsverket säger att man ska steka köttfärs, men annars, vi gör väl alla hamburgare som är råa i mitten, så jag menar det, man ska vara väldigt nervös om man inte vågar äta rå köttfärs.
Ja. Och sen är det många butiker som butiksmaler idag.
Ja, och det med tiden, så för de i butiken blev lite oroliga, för de var väl antagligen sådana här som märkte om köttfärsen då, packade om och märkte med senare datum. Ja,
det var ju en stor skandal
här. Så de var lite rädda att han skulle bli sjuk. Så de började ju säga det, men vi kan mala, vi kan, du får till köttfärspriset även om vi maler det direkt.
Ja.
Så då fick han nymalet och tog de liksom bitar som var enkla bitar som gick för kött, skulle bli köttfärs. Men de malde det direkt åt honom och gav den fetthalten som var vettig för en råbiff. Och
gör man då en liten Paris-variant med senap och hackad rödlök, en äggula, det där är...
Det är fantastiskt gott. Tyvärr är det... Det har kommit nya regler, så det är mycket svårare för butiker att få mala, bara stoppa in i köttkvarnen och mala. Flera nekar för de inte har tillstånd att göra butikstillverkning och sådär. Det är tråkigt, förr kunde ju varenda liten Ica-butik mala själv. Men då kan man göra så också att man köper en bra köttkvarn, det är dyrt, en investering. Man kan köpa en begagnad och sen maler man själv då.
Ja, det finns ju sådana här handvevade som man kan få på loppis för 30 spänn.
Det är skitjobbigt att mala idag, men det går. Men det går.
Men som student.
Som student. Jag hade också armar. Bara en sån. Jag hade bara en sån under studenttiden också.
Och ett knep är där att har man för grov sån här utgång på den, så är det bara att mala två gånger. Eller tre gånger. Och andra, tredje gången är betydligt enklare.
Ja, det stämmer. Och då finns det ju så, typ min Ica, där har man jätteofta rostbiff för 50% för att den går ut samma dag. Och det blir ju en jättetrevlig råbiff till exempel. Det kan, man kan ha nästan vad som helst och bara mala alla delar på djuret och äta då.
Vi ska se, vi ska hinna prova den fjärde ölen här också. Mm. Som ser ut som en liten trendig medicinflaska, nästan Poppels.
Sen har jag faktiskt lite råd när man passerar en egen matlagning. Vet inte, har du något mer vad det gäller egen matlagning?
Du ska gå på ölen här först.
Ja, förlåt.
Den här är den mörkaste färgen. Mm. Här bör man känna igen den klassiska IPA.
Den har samma doft som Dugges egentligen, det här lite lovika vante disktrasa. Men på ett bra sätt. Men den smakar annorlunda. Den är ganska söt.
Mm. Och det här är väl den som är minst citrusaromatisk.
Ja, det är snarare söt, maltig. Mm. Men den har ju den amerikanska humlen väldigt tydligt ändå. Men, det är inte så,
men i förhållande till de andra så känns den här mer att kunna fungera till klassisk husmanskost.
Mm. Här är en typisk bordsöl.
Ja.
Den här känner man ganska tydligt att det inte är så stark.
Men det här känns mer som en matöl, medan som andra mer känns som törstläckare.
Helt rätt, den här skulle funka jättebra till maten. Nej, men Oppigård tror jag vinner för mig. Men det är som sagt en väldigt bra sitta och bara liksom släcka törsten öl. Medan den här Poppels är nog den bästa, Poppels Session heter den. Den bästa matölen av de fyra vi provat.
Ja, jag är helt enig. Mm. Och sen så tycker jag att Dugges Lagunitas där, Dugges ligger väl, kan ligga lite högre än Lagunitas.
Håller jag helt med om. Lagunitan var faktiskt den stora besvikelsen idag, för de gör så mycket bra grejer.
Ja, men det kan ju också ha att göra med Heineken. Transporter och någonstans att det här är lokala öl, att det finns en snabbare distribution.
Jag tänkte att det gör med att Heineken har köpt upp dem. Så
det tror jag inte. Jag tycker de brukar vara rätt bra på att behålla kvaliteten.
Okej, det kanske, de kanske är med. Själva deras egen öl är ju inte så rolig. En vanlig Heineken är inte så kul.
Nej, men måste jag säga att av alla öl i världen så är det bland det tråkigaste man kan dricka. Då dricker jag hellre min Corona med lime.
Nej, det kan jag förstå.
Jag tänkte att vi skulle göra ett litet kast här nu. Ja. Nu har vi pratat om hur man kan äta otroligt billigt.
Ja, men jag har en liten sak till där bara på det temat.
Shoot, om
jag
får... man, shoot.
För om man då sitter hemma och äter surkål och långkoksgryt och så här. Ibland vill man kanske ändå då få uppleva lite flärd och lite elegans och lite kanapéer och champagne och sånt där, fast man inte har några pengar.
Ja, det vill man.
Och mitt trick då, jag gick ju väldigt mycket på konstvernissager, särskilt när de öppnade. Det är inte lika mycket att alla kör samtidigt längre, men det är fortfarande vissa dagar när det är många vernissager som finns. Ja. Och ungefär, det har blivit lite sämre utbud, men fortfarande kan man på rätt många vernissager få vin och kanapéer. Förut fick man det överallt. Och då kan man gå från ställe till ställe till ställe och ändå ha fått i sig både rätt mycket ätbart och drickbart mot slutet. Jag var med i Aktiespararna, i alla fall på Kungsholmen.
Ja, och där kommer mitt tips också.
Ja,
en aktie och så blir man inbjuden till aktiestämman.
Det är jättebra, precis. Och på Aktiespararna, då var det ju att folk, företag ville man skulle investera i dem.
Ja.
Och på köpet med alla rikingar som skulle investera fick de med mig som satt bara åt och drack vin.
Ja, men köp en aktie och bli bjuden till aktiestämman.
Det är jättebra.
Jag vet, jag hade en Volvo-aktie, jag fick äta så många räkster och mörgåsar.
Åh, härligt.
Och jag fick det på mig kostymen och känna att jag var betydelsefull.
Ja, precis, det är det som är det roliga. Katolska kyrkan, i alla fall min församling, har också ibland att man får lite sherry och lite smörgåsar gratis. Man får se till att se när det är den kyrkas patrondag, alltså när helgonet som kyrkan är uppkallad efter, den dagen brukar det kunna vara. Eller om någon präst har 50-årigt jubileum. Ja, det går ju inte att få så ofta, men någon gång. Ja. Vi var med, eller en av oss var med i Dansmuseets vänner, eller Operabalettens vänner, och då kunde vi gå på Carinari-stipendiet, dricka champagne och snittar en gång om året. Vi var med i massa museivänföreningar, och de har ju vernissage på sina utställningar hela tiden.
Och de brukar ofta ha studentmedlemskap.
Ja, att... 75 kronor eller 150, och så får ni vin och snittar tre gånger om året. Och man får äta hur mycket man vill. Allt det här bygger ju lite grann på att man faktiskt gillar det här, att man älskar ballett eller opera, att man tycker det är kul med, intressant med att höra ett föredrag om aktier och ekonomi, att man tycker om konst. Men om du gör det, om du hittar någonting där du faktiskt har dina intressen och samtidigt kan få lite mat och dryck och lite flärd och få ta på dig fina kläder, så blir din ungdomstid mycket roligare än om du alltid går omkring och bara äter enkelt och billigt.
Jag måste säga att jag hellre skulle uppskatta kultursammanhangen än att höra Volvos koncernredovisning som jag var tvungen att genomlida.
Och det finns nog många sådana. Ja, Gunilla hade faktiskt, eller har goda vänner som när de var unga, till och med lyckades med att de tog på sig frack och gick till ambassadernas nationaldagsfirande. Och då tyckte de det var så roligt att det kom ungdomar i frack så uppklädda att de oftast fick komma in,
ja, men det där är ju
och dricka och äta. Ja. Nu är det, jag ska säga att det hör till det svåraste, för det har blivit så otrolig kontroll på ambassaderna.
Ja, det.
Och det är ganska strikta gästlistor, så jag tror inte riktigt man kommer in om man inte har en ingång.
Men med en begagnad frack kommer man långt.
Har du föräldrar som är inbjudna till sådana tillfällen, så är det ju däremot lätt att få med sin son och en väninna till en vän, alltså en barn och dess kompis. Så man kan ju lite grann hänga på, och då kanske man kommer in på gästlistan i något sammanhang. Så utnyttja alla kontakter man har.
Och där Nobelfesten bjuder in ett antal studenter varje år utan
det
kostnad. Sant.
Det ska man verkligen försöka med att stå i den kön. Det är ett lotteri, men det är klart man ska utnyttja det. Det finns en del föreningar där som har mycket pengar, men medlemmar som alla är över 80. Just och de det. Kan vi gå med i, för de sponsrar ofta middagen. Då får man kanske betala 300 kronor. Men det finns sådana där de har så mycket pengar och de känner att alla håller på att dö ut. Så de lägger halva summan, sponsras varje gång.
För att få in lite ungt,
ja,
nytt blod.
En sån kan ju också, då, som jag också tycker det är roligt att umgås med panschisar och sitta och dricka vin med dem. Men tycker man det är roligt så får man ändå liksom dubbel utväxling.
Det finns en doft av tvål i lokalen.
Man kan anmäla sig som provsmakare på lite ställen också. Jag vet, Gunilla, min hustru var provsmakare på jordbrukets provkök. Och då får man ju äta och dessutom få betalt för det.
Just det.
Man blir inte alltid godast alltid, men och om inget av det här hjälper, då är det bara att besöka moster som Glunten fick göra. Alltså bjuda in sig hos släktingar, för då får man alltid gratis mat.
Vilken sammanfattning. Jag tänkte att vi skulle avsluta idag med en lyssnarfråga. Mm. Att vi skulle gå från lågt till högt.
Ja.
Och nu får du sikta mot skyarna. Det är Marcus Ringne som undrar vilka av våra tre favoritkötträtter är. Och då är det, tack för en underbar podd. Alla har sina sportidoler, men jag är Edvard. Att få äta ett julbord med denna stora gourmet skulle vara stort. Jag skulle vilja ha en autograf om det går bra.
Mm.
Frågan, tre bästa kötträtter?
Ja, och då är jag ju inte tre. Jag försökte tänka om jag kunde välja 10 kanske, men det gick inte riktigt.
Vad var det, skulle välja 3 tyska rätter och kom i 50 i något,
ja,
avsnitt?
Men den här gången är det bara 25. Så de här 25 är mina 3 bästa kötträtter. Entrecôte.
Om du är tvungen att rangordna dem.
Jag kan inte.
Gör det för ont?
Det går bara inte. Det är liksom som att välja mellan sina barn. Det varken går att göra eller ska göras.
Det finns ju den här boken Sofies val, när hon väljer... Hon är tvungen i koncentrationsläger att välja ett barn.
Ja, fy vad hemskt.
Det var lite tråkigt, vi kan klippa bort.
Ja, det kanske var lite väl hemskt mitt under frosseriet. I alla fall.
Edvards topp 3 köttlista.
Ding! Entrecôte. En riktigt bra entrecôte, som till exempel förra veckan så åt vi, då hade jag fått dem igår med en tepplar som har en levande färbod. En ko som hade gått hela sitt liv bara och ätit bara fantastiska urter på myrarna utanför Malung, och sen hade den fått hänga efter slakt jättelänge. Och typ en sån entrecôte, då bara gråter man av glädje. När jag var barn så gillade jag ju sån här som filé mignon och oxfilé tornedot och så, men det är lite för... Jag vill ha mer smakrika saker idag, så ska man ha ett mjukt kött.
De har fin textur men väldigt intetsägande smak.
Ja, men en riktigt bra entrecôte med harry couvert och en handgjord bearnaisesås. Det är en klassisk rätt, man kan tycka den är lite liksom simpel, men det är verkligen inte simpel. Det kan vara hur läckert som helst om det är ett bra kött. Bœuf bourguignon måste ju vara med, den burgundiska grytan. Det finns få saker som är så läckert.
Julia Childs recept.
Ja, eller mitt eget i Kokons för livsnjutare. Coq au vin, men det måste göras på gammal tupp, en riktig kötttupp. Alltså coq au vin på kyckling är inte gott, det är bara korkat när de sätter, jag har såna recept i kokböckerna. Och det ska inte vara på ungtupp heller, utan gammal tupp som ska koka i 4-5 timmar.
Självdöd tupp.
Nästan. Råbiff, och då menar jag både den svenska råbiffen som jag tycker är otroligt god med de klassiska tillbehören, men även den etiopiska råbiffen som man till exempel kan få på Etiostar här i Stockholm med alla de här kryddorna och i injera bröd med av sån här teff säd. Lammstek med örter och vitlök, vad man sedan har till, potatisgratäng eller klyftpotatis eller så. Lammlägg, långskjudna, mjuka, härliga lammlägg, kanske med gremolata och tomatsås. Och
gremolata är en blandning av rivet citronskal, det är persilja och det är vitlök.
Ja.
Och det är ett perfekt tillbehör att blanda de här och ha på kött med olika former.
Det är fantastiskt, till exempel på lammlägg. Ja. Underbart himmelskt. Pekinganka, den traditionella pekingankan.
Men du är inne på fågel?
Ja, men det är väl också kött?
Ja,
tänkte du kött, att kött inte är fågel?
Jag tänkte nötfläsk, men okej. Okay.
Okay.
Nej, vilt också är okej. Okay. Jag kör på fågel.
I alla fall, om pekingan kan räknas dit så den med. Och då kommer även gåsen med naturligtvis.
Efter 4 lågalkoholyper så funkar allt.
Tryffelkanin, sydtysk hare, vinerschnitzel, kinesisk sidfläsk, så här långskjudet, ja, så att det bara faller sönder. Kobebiff naturligtvis, helstekt spädgris. Men även helgrillat vildsvin över öppen eld.
Som Obelix.
Wallenbergare, riktigt bra hamburgare som är blodiga i mitten. Mättbråt, alltså det här tyska, när det är rått fläskkött på bröd och massa peppar. En mexikansk chili, helst mitt eget recept från Allting Gott. Ankleverterin. Det är också fågel. En bra indisk curry, till exempel en biff vindaloo eller en chicken curry. Och allra sist skulle jag säga faktiskt den klassiska svenska steken med potatis, gelé, legumer. Och den är inte så intressant i sig, men grejen är, om man kokat den och fått ut ett bra spad, då får man ju den himmelska brunsåsen. Och en riktigt bra brunsås, det är fantastiskt gott.
Har du hasselback eller kokt eller pressad till?
Oftast har jag kokt, för då kan man mosa den med gaffel ner i potatisen själv. Men pressad så kan man ju säga röra ut det. Jag vet, en väninna som blev väldigt upprörd när jag mosade potatis, för hon menar att man etikettmässigt inte får tillaga saker vid bordet, ändra konsistens på saker. För då skulle... Förstör
den konstnärliga visionen.
Ja, då skulle liksom världen ha gjort det. Och det stämmer nog etikettsmässigt. Men njutningen av att mosa potatis i riktigt bra brunsås, den är så hög så att jag skulle säga att den upphäver all etikett. Men etiketten blir meningslöst jämfört med den njutning man kan uppleva när man mosar sin potatis i såsen.
Men man får skala räkorna och kräftorna.
Med bestick?
Nej, alltså man får skala dem.
Till hand... Ja, det får man ju.
Ja. Och där gör man ju någon form av förändring. Eller är det bara en avklädnad?
Ja, nej, det är nog bara en avklädnad. Alltså, jag kan hålla med grundprincipen att man inte ska ändra, att man inte ska göra matlagning vid bordet som inte är påkallad.
Med salta peppar inga problem.
Det är lite problem.
Det värsta är folk som saltar innan de har smakat.
Det är en dödssynd. Det finns en fantastisk novell om det. Om en person, som en stor gourmet som dör, och så kommer han till gourmeternas himmel efter döden. Och allting är fantastiskt. Det liksom går biffkor överallt och det doftar av urter och fantastiska frukter som hänger. Och alla överallt i restauranger. Japanska meloner. Och allt är gratis. Han går bara ner och sätter sig och serveras. Och sen av gammal vana så häller han lite salt på. Och då förvisas han från gastronomernas himlen, gourmeternas himmel.
Till Dantes inferno, ja, innersta kammaren.
Och det består av, i hans fall, att se hur hans barn går tillväga med den ärvda vinkällaren. Alla vinerna han aldrig unnat sig för de var för fina.
De man ska dricka när man lyssnar på våran podd.
Ja, de öppnas då på något party så här, klockan 3 på natten. Men har vi slut på vin? Ja, men pappa är för några gamla konstiga gamla flaskor från pappa. Du kan blanda dem med cola. Och sen får han... Efter det får han komma tillbaka till gourmeternas himmel. Men då lever han med den här skärseldsupplevelsen bakom sig.
Han är skärrad.
Mycket skärrad.
Jag har ju en lite mer anspråkslös lista här. Och första plats, precis som du. En grillad entrecô, en choleton, alltså en kottebuff med sallad och bea. Gärna på Rubia Galega, den nordgalisiska rasen här. Eller Galicien i norra Spanien. Mm.
Får jag bara säga en sak till alla lyssnare? Om jag bara ska ge er ett råd i livet. Köp aldrig det som kallas bearnaisesås i affärerna. Alltså, den djupfrysta kan väl möjligen gå an. Men alltså det här som, den här som inte innehåller ett gram smör. De kallar det bearnaisesås för att vi har för dåliga lagar. Men det är egentligen en majonnäs med dragonmajonnäs, får man säga. För den är gjord på olja och den är kall och den går inte ens att värma och den smakar inte smör. Bearnaisesås består till 90% av smör och någonting som inte innehåller något droppe smör alls. Det borde inte få kallas bearnaisesås. De här plastburkarna ska man bara slänga. Det är totalt vidrigt och undermåligt. Sen får vilka stora, underbara, fantastiska kockar som helst ha satt sina namn på dem. De skulle aldrig äta dem själva, det kan vi alla veta.
Nu fick vi in vad Edvard Blom arg på. Den hade vi med början.
Ja, den måste vi börja ta lite oftare. Nu var jag arg, men det borde vi ha varje vecka.
Och sen så har vi på nummer 2 här. Där kan jag inte bestämma mig. Rådjurssadel, klassiskt tillagad. Eller ren innan lår, en av de mest gudomliga styckdetaljerna.
Jag glömde viltstek på mina... Det har du ju helt rätt i.
Eller liksom en konfiterad lammnacke. Eller lammrack som bara slängs på grillen med grillad citron på. Men på tredje plats så kommer Iberico Belota, alltså de här Pata Negra grisarna och så gör man fläskkotletter där benet sitter kvar och så grillar man dem med en gremolata på. Det blir inte bättre. Och fläsk kan vara så otroligt gott om det är bra kvalitet och det kan vara så vidrigt om det är trist kvalitet.
Jag kommer ihåg bara den upplevelsen när jag var barn när vi var i Tyskland och grillade en fläskkotlett på Trangia-köket. Och hur fantastiskt mycket mer det smakade, för de svenska fläskkotletterna på den tiden smakade. De hade inget fett.
Nej.
Och så smakade de fisk, för grisarna bara levde på fiskmjöl.
Ja, men det måste vara fett i grisarna. Det får man ju med den här... vad heter den? Iberico Belotan. Mm. De är ju uppvuxna på... ekollon. Och när man köper såna här Pata Negra, när man har den här skinkan av dem, så räcker man att hålla den i handen, så blir den alldeles smält. Fettig, det bara rinner ut.
Och det är så läckert. Alltså det, i Sverige har vi faktiskt en lag som fortfarande är giltig, att man får släppa grisar i andra skogar för att de ska äta ollon. Det är sådana allmän, för att man ska utnyttja alla ekollonen. Men det är ju ingen jäkla bonde som släpper några grisar i ollonskog längre, och det är ju vansinne, för då skulle vi få mycket godare fläsk om de gjorde det.
Och jag tycker att vi avslutar det här med fler grisar i ollonskogen.
Fler grisar i ollonskogen.
Skål.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.